Get ready for the world's biggest harness race. In 2024, Avi Travik will stage the world's richest harness race in a great atmosphere, in a modern arena for racing. $6 million to the winner. It's a unique opportunity. The race is run only every 4 years. In 2024, Avi Travik.
Varmt välkomna ska ni vara till World Grand Prix, det tredje avsnittet i podden där vi pratar om de internationella travloppen, de stora stjärnorna och veckans gäst. Välkommen säger jag till Isak Dahlin.
Tack så mycket.
Om du får börja med att presentera dig själv och ditt travintresse, vad säger du då?
Vad säger jag då? Då säger jag att jag idag jobbar med Svenska Spel. Svenska Spel drog igång sin travsatsning på framförallt på fransk trav för 3 år sedan, va? Det är fjärde vintern, va? Står i en studio en gång i veckan med David Neves och Raffe Wadsmo där huvudfokuset är det franska vintermeetinget. Och sen så har jag väl jobbat den ligger ute nu, tredje säsongen av Road to Prix d'Amérique, en reportageserie där vi har åkt runt i Frankrike framförallt. Vi har varit lite i Italien och Frode Hamre besökte vi ju i våras och sådär. Så att få en större och djupare förståelse för travsporten framförallt, men även galoppen i Frankrike. Så att, det är väl det jag gör nu. Sen så, jag har väl sprungit på trav i... Vi börjar bli så gamla fölet känns det som, men vi är 30 år, det tycker man inte om så mycket att säga. Men jag tror jag var på Solvalla första gången när jag var 6 år gammal med min morfar.
De har varit med ett tag.
Ja, tyvärr. Och, jag tror Dream of Goal vann gulddivisionen.
Mm. Vi hör ju på det att det är Frankrike som är ditt specialområde och det passar ju rätt så bra med tanke på vad som händer egentligen hela tiden i Frankrike under vintern, men framförallt just nu. Första B-loppet går på söndag. Förklara vad B-loppen betyder för Prix d'Amérique, Isak.
Ja, man gjorde om det här för ett antal år sedan. Man gjorde det mer som ett kvalsystem in mot Prix d'Amérique, ett rent kvalsystem där de tre främst placerade i de 4 respektive B-loppen som då inleds med Bretagne och sen Prix de Bourgogne om 3 veckor och så Prix de Bourgogne på nyårsafton och Prix de Belgique 2 veckor innan Prix d'Amérique. 3 första i varje lopp där är garanterade en startplats i Prix d'Amérique och sen så har man även vinnaren i 4-åringsloppet Criterium Continental och 5-åringsloppet Prix Tenor de Bonne på julafton går de i år. Vinnarna där är också garanterade och det ger ju 14 platser och så är det 4 platser på intjänade pengar. Så att det börjar ju på riktigt med Prix de Bretagne.
Och utan att vara superpåläst tänkte jag säga om fransk trav, men det känns som att det här har lyft konceptet lite kring Prix d'Amérique, att det har blivit mer snack, mer fokus på just B-loppen och bättre upplagor av själva huvudloppet Prix d'Amérique.
Ja, 100%. Det håller jag helt med om. De har varit väldigt skickliga tycker jag också. Både Vans Hens som bana men även då Le Trot som huvudorgan att verkligen paketera det här på ett jäkligt snyggt sätt med Prix d'Amérique-racen som de kallas och även då Prix de Colnier Monté. Monté-upplagan, att det är väldigt snyggt grafiskt och man bygger det på sociala medier och får verkligen en hype redan då från Prix de Bretagne. Så att, ett enormt lyft och dels utanför men även sportsligt med att men vi ser ju bättre upplagor av Prix d'Amérique. Vi har ju använt Tony Joe i våran studio ett antal år att han ramlade in för att han tjänade massa pengar som unghäst och det har man väldigt svårt att göra numera. Det är bara 4 platser på pengar och vill man vara med då så ska man nog se till att ta en topp 3 plats i B-loppet.
Mm. Det första loppet, Prix de Bretagne, alltså 2700 meter. Det stora svenska intresset är såklart San Moteur.
Mm.
Vad säger fransmännen om hans debut på Vincennes?
Jag tror att man inte riktigt vet. Jag jag förutsätter och utgår ifrån att man verkligen har sett honom, att de har ju varit rätt duktiga på att ja, men även hajpa de stora svenska Grupp 1-loppen, och han vinner ju Paralympiatravet på ett bra sätt. Han är ändå Toto-favorit i Elitloppet. Björn Goop har 3 Prix de Rix-segrar och är ju en av de absolut största nere i Paris. Så att när han kommer med en egen tränad häst så kommer väl han behandlas med väldigt stor respekt. Sen så är ju fransmännen de är ju stora patrioter allt som oftast. Samtidigt som att det såg vi väl förra vintern med att Dom Fanucci Zet står i 8 gånger när Prix d'Amérique körs, och det tyckte väl vi var rätt konstigt. Och sen så blir han Toto-favorit i Prix de France och är 5 mål. Så att de har ju hamnat lite snett på spelet runt de svenska hästarna på senare tid. Men jag kan ju tänka mig att de verkligen är nyfikna på samtör på söndag.
Prix d'Amérique körs ju sista helgen i januari. Det här loppet är ju lite intressant, för här känns det som att vissa tränare maxar sina hästar för att kvala in och sen tar det lite piano under den senare delen av meetingen fram till Prix d'Amérique, medan vissa kör nästan lite preparé här för att sen vinna något av de andra loppen, eller var det 1, 2, 3 i de loppen. Vad är snackisen från Frankrike? Vilken häst kommer gå för det på söndag?
Jag tror framförallt de som är lite halvosäkra ekonomiskt, eller vad man ska säga. Det såg vi förra året. Benoît Robin har ju Hussard de Landré som ska ut på söndag. Han var ju väldigt påställd. Han blev ju nedflyttad i Bretagne förra året. Men en sån häst, Hip Hop Half Four från Bichonstallet, de typen av hästar vill ju så snabbt som möjligt säkra en plats för att kunna matcha mot Prix d'Amérique. Nu fick ju Benoît Robin tända om och så fick han ta platsen i Prix de Bourbonnais istället. De tror jag kommer, vi kommer få se om Hip Hop Half Four går ut. Men Hussard de Landré, Horsey Dream tror jag de är sugna på att studsa tillbaka med för att garantera sin plats. Hokkaido Chiel som vann Prix René Baliére. De nuvarande sexåringarna hänger ju på gärdsgården lite grann på pengar. Även Philippe Allaires femåring i Sardin Cat tror jag vi kommer få se en riktigt bra prestation av för att säkra en plats. Och i andra änden då, jag har svårt att se att Huckleberry var rätt blek tycker jag senast. Nikola kör. Jag tror inte kanske att det är extremt viktigt för regerande mästaren att vara topp 3. Nu är det glad gubbe uppsatt på Le Trot och det brukar Basi vara rätt duktig på att bedöma. Men
Det får du förklara, en glad gubbe, för det låter ju enkelt för oss. Förklara det systemet.
Ja, exakt. Ja, men man har ju tränarna ombeds att sätta någon form av bedömning i då 3 skalor. Röd gubbe, gul gubbe och grön gubbe. Och halvförenklat kan man väl säga att röd gubbe, då är det mer eller mindre uttalad preparé. Gul gubbe, då är det väl ingenting som säger att det ska vara preparé, men ingenting som säger att alla parametrar talar för en topp-topp-prestation. Och så då en grön gubbe, där så ska allting tala för att nu ska hästen göra ett riktigt, riktigt bra lopp. Och där är båda Basirs hästar, han kör ju själv Ganade Banville som hoppade senast i det loppet som Ideal de Pomo vann. Såg väl inte så roligt ut, men där är det grön gubbe och det är grön gubbe även på Huckleberry. Så att vi kommer säkert att se dem bra, men det är inte livsviktigt för Huckleberry att vinna. Han har ju tjänat 1,5 miljoner euro och han kommer stå på startlinjen 28 januari. Så att där kan jag tänka mig att det inte är, jag vet inte, allt är väl beroende på vad den står i för odds också. Men om den blir favorit på spelet, då känns väl det rätt kallt.
En annan svensk fördel som jag har sett som slutade trea i Åby Stora Pris 2022 är ju Oracle Tile. Och där var det röd gubbe markerat senast i ett lopp där Cecilia TG var med. Nu känns det som att det är lite upp till bevis för Oracle Tile som har varit fantastisk i den nya regin. Är det en häst som kan vara med i Prix d'Amérique, tror du?
Det tror jag absolut. Och Thierry Duvalestin är ju han kommer vinna tränar. Ligan, de går väl mot ett rekordår, han och hans grabbar Clément och Theo Duvalestin som oftast kör hästarna. Och jag menar, Oracle Tile var ju enormt bra i René Baliére. Han hade en paus med sikte på vintermeetinget och så var det ju comeback då i Laval senast, och då var det ju, han skulle ju bara åka runt liksom. Nu tror jag att det är lite mer påställt och men han kommer. Jag tror vi får se en jättebra Oracle Tile. Sen så är väl jag lite så här, jag har svårt att se. Han behöver ju kvala in via ett B-lopp. Han har inte tjänat tillräckligt med pengar. Så att i ett av loppen kommer vi nog få se en riktigt påställd. Jag har svårt att se att han ska slå de bästa hästarna. Det står jag ändå för. Han blir åtta nästa år. Men absolut en deltagare i Prix d'Amérique.
Och lite förenklat om du kan det med din förståelse för den franska travapparaten som är så gigantisk. Vad ska man som lite nyfiken travintresserad människa i Sverige, om man tittar på loppen från Vincennes, vad ska man tänka på tycker du? Mycket mer än vad man tänker på i Sverige.
Ja, det var ju en komplex och bra fråga. Nej, men jag tror det är väl lite som i Sverige också. Om jag ska säga något så är det ju att titta mycket lopp. Jag tycker de är väldigt duktiga på det här trackersystemet de har. Man måste ha en förståelse för att Vincennes stora bana är väldigt, väldigt speciell med nedförsbacken efter mål. Där kan det gå enormt fort. Och sen framförallt i uppförsbacken på bortre långsidan. Där har ju många hästar och många kuskar kanske framförallt som inte är så vana vid det. Kört för tidigt, kört för hårt och man måste verkligen ha en förståelse för att det sliter enormt på hästarna. Så att titta mycket lopp, se hur de går, se hur de klarar det. De bästa kuskarna har en ännu större edge om jag ska säga något. Nu kör ju Jean-Michel Basir lite färre lopp, men han är enormt skicklig på det. Alex Abrivard, David Thomain, Frank Nivard såklart när det är stora pengar att köra om, Gabriel Gallormini. De är Mathieu Abrivard, de är, ja, Erik Lafan. Alltså de topp 10 kuskarna är på just Vincennes är de riktigt, riktigt vassa. Jag skulle nog säga att de är vassare i kontext liksom än på en 1000 metersbana i Sverige. Liksom.
Om du får nämna tre hästar inför det här vintermeetinget som lockar liksom Daniel Redén, Johan Untersteiner, Daniel Wäjersten, Sabine Kagebrandt. Det är många svenskar som vill vara med och tävla om stora pengar. Har du tre hästar som du känner att här kommer det svenska folket i princip förstå vilken kanon det här är?
Jag tänker ju att Great Skills är en fantastisk mare, men jag tänker också att det kanske är orättvist mot hästen att hon ska ut och tävla mot den franska ikullen med Idao de Tiard och Ideal de Pommeau i Sœur Radicaë. Jag skulle vilja se henne i storlopp som är lite mer anpassade kanske för hennes prissumma och sådär, då tror jag att man verkligen skulle kunna ta betalt. Sen överlag så är det väl så att svenska hästar som ligger, alltså bronsdivision i STL, 1 miljon, 1,5 miljon, de skulle kunna stå extremt bra inne. Vi hade väl Toto Barosso var nere från Untersteiner förra året och det känns som att de som har gjort det här ett par år, kanske framförallt Johan då, men även John Goop, Marcus B. Svedberg har ju gjort det väldigt bra nu under sensommaren och även sommaren. Men att de förstår vilka lopp som de verkligen kan matcha emot och då tror jag att man verkligen kan ta bra betalt på de svenska hästarna.
Och just Toto Barosso är preliminär anmäld till söndagens Prix de Coslay Vivienne.
Ja, jag såg det. Jag såg det.
Så det kan man ju hålla koll på. Du pratar om I-årgången, vi har sett H-årgången med Onäcke, Åkerberg och så vidare. Vilken omgång är liksom den som är redo för de riktigt stora slagen nu? För man kan väl som precis i Sverige ha en stark årgång ett visst år och sen ett litet tapp till nästa årgång. Vilken årgång tycker du sticker ut så här?
Nej, men det är väl klart att H-kullen har ju varit, jag ska inte säga att det är late bloomers, men när den liksom kom fram så var det, alltså Laurent Claude Abrivard, pappan till Alex Abrivard, Hanna de Moll vann treåringskriteriet. Sen så kändes det som att det var en anyone's game-kull som kanske inte hade de här topp-topp-hästarna. Men nu har vi ju sett liksom Onek och Kairouchel göra det väldigt, väldigt bra. Jag tror fortfarande att i kullen med kanske framförallt allt Idao de Tjärd, men även Ideal de Pomo i Soir de Dedicare, det är en riktigt spetsig kull. Så att de blir ju sex nästa år, och det är väl precis det statistiken säger, att flest Prix d'Amérique-segrar kommer från sexåringar. Så att det är väl klart att det är lite i kullen som står på tur, och Idao de Tjärd är väl verkligen, ska han ta sin seger så kan jag tänka mig att det är den här vintern.
Och det är en
Måste
häst
jag
som
väl ändå säga.
inte startade i Bretagne nu på söndag. Den vann så sent som förra veckan i Dalde till Ard. Berätta lite om den hästen och hur högt fransmännen håller den.
Nej, men de håller ju honom extremt högt. Han var väl tvåa bakom i Soadvedeke rätt lång tid in på fyraåringssäsongen. Sen så gick han förbi och visade sig väl ha en högre höjd. Det är en enorm speedkula. Du kan köra honom i princip hur som helst, och han har ändå en avslutning som är nog bland det sjukaste jag sett. Han går ett lopp, sista kvalet till femåringskriteriet, Prix de Jockey i september. Så lyckas Clément Tivolstan köra gunga från start, och sen så hamnar han rätt långt bak, och sen i sista sväng så kör han upp i vagn på en konkurrent. Men han går som ett skott och vinner på 10,7 2700 meter, som är absolut banrekord. Och då är det trots Clément Tivolstan. Så att, det är en fantastisk häst som kanske då lite på grund av Clément Tivolstan inte har fått sätta pricken över ut. Han var ju tidig favorit till senaste Prix d'Amérique, men då blir det ju gunga i första sväng, och det är väl det som har varit ett litet problem för honom. Plus att han har inte framhovar att gå barfota. Han går med väldigt tung vikt fram. Och det visar väl statistiken också, att det är rätt svårt att vinna Prix d'Amérique om man går med skor. Så att det finns väl saker som talar emot, men som häst enorm. Plus, och den faktorn ska man inte underskatta, det är ju att han inte har vare sig Grand Cash eller Cocktail Jet-blod i sig, så att jag tror att väldigt många i den franska travsporten hoppas att det här är en superstjärna, för att man behöver ha in nytt blod i sin avel.
Det är på väg att bli lite som Järvsö Fax i kallblodsaveln runt 2010. Att helt plötsligt var det alla var släkt med Järvsö Fax.
Exakt så, och i och med att de har en stängd stambok och de inte kan ta in kanske då amerikanskt blod framförallt, så är det ett problem, framförallt med Ready Cash. Ready Cash har påverkat aveln enormt, och det är ju ingen som vill ha Ready Cash ogjort. Men vi har ju varit där nere och besökt de största uppfödarna och tränarna, och de säger att det här är på väg att bli ett fruktansvärt stort problem. Och därav så tror jag att man verkligen vill att Idao de Tjärd ska vinna Prix d'Amérique för att få den här nästa superhästen som man kan använda i aveln på då Cocktail Jet och Ready Cash Blood.
Prix d'Amérique alltså körs den 28 januari, men det börjar redan på söndag. Och det är ju en podd från Åby som heter World Grand Prix, loppet med 6 miljoner till vinnaren med 3140 meter. Du har ju liksom gjort en liten profil på dig själv att göra en power rank, en topp 5-lista över hästar till diverse storlopp. Om du nu får titta långt fram i kristallkulan och ger oss en power rank inför Åby World Grand Prix 2024, hur lyder den?
Ja, hur lyder den? Det är väl då lite andra parametrar som ändå ska in, i och med att det är startbil och 1000-metersbana. Det är väl klart att jag ska inte säga att jag har en Enec etta, men han har ju visat än så länge, till skillnad då kanske från hans konkurrenter i Frankrike som kanske är bättre hästar, men han har visat att han trivs extremt bra med de förutsättningarna. Jag skulle väl säga att tre varv på Åby inte är fördel för Enec, men Enec är med på den, det måste jag säga. Idao de Tjärd och Joshua Tree, Basij nya häst. Jag tror att Joshua Tree skulle kunna vara det värsta vi någonsin har sett, men då krävs det väl, det är väl de här 6 miljonerna som gör att Jean-Michel åker upp och kör själv. De tre skulle jag väl säga är absolut starkaste korten från Frankrike. Och har vi då två svenska hästar, så är det väl klart att Francesco Sett, det är ju hög volatilitet i det där och han ska visa mig och alla andra att han slår de bästa hästarna i världen. Men på spekulation så är väl Francesco Sett med och så skulle jag väl också lägga till Sandmotör. Jag tror att vi får se en väldigt bra Sandmotör på söndag och jag tror att vi får se honom i Prix d'Amérique och jag tror att han har väldigt mycket ogjort kvar på tävlingsbanan. Det är väl inte den sexigaste listan och den mest oväntade listan, men skulle jag säga det nu så säger jag de fem hästarna.
Och när vi ändå snuddar hans namn, Joshua Tree, för de som inte har följt detta unikum till häst, vad är det här?
Ja, vad är det här? Det vet jag väl inte riktigt. Det började väl ryktas redan förra året när vi var nere att Basir hade en häst som redan då han sa, liksom antydde att det här är något alldeles extra. En fyraåring efter Bold Eagle som han har smugit igång med väldigt mycket. Och det var väl framförallt under sen vår som han klev ut på Vincennes. Och ja, alltså det är liksom svårt att ta till sig eller exakt bedöma hur bra den här hästen är. För att han ser ut att göra precis det Jean-Michel begär. Han går med öppet huvudlag, han har inte ryckt några tussar och han liksom bara spatserar ifrån de bästa hästarna i den här J-kullen. Vi har ju sett Just a Gigolo som har varit kulletta. Jag ska väl ändå säga det, jag tycker att J-kullen är rätt svag om man jämför med då H och I. Men han har gjort precis det som krävdes. Han har klätt av sina kullkamrater gång på gång på gång. Och han har sett fullständigt okörd ut varenda gång. Sen så får han då ett ljumskbråck inför fyraåringskriteriet. Det verkar inte ha varit någon fara. Vi var där nere i samband med det. De rapporterna vi fick var, nej men det är inga problem. Lite bara börjar man känna nu att han har inte dykt upp i någon anmälningslista än. Och gör han inte det inför Continental så är det väl klart att då kanske det är lite mer fara och färde. Men det är väl Continental som är hans huvudmål och så som han har sett ut och framförallt Jean-Michel Basirs ord att det här är den bästa häst han någonsin har tränat. Just Jean-Michel Basir kan ju lägga en del tyngd bakom de orden. Så att det här är en extremt häftig häst alltså.
Det finns mycket gott att följa med på kring det franska vintermeetinget. Och vill man konsumera mer av dig och det ni gör, Isak, så får du upprepa, vart hittar man er?
På svenskaspel.se så kommer vi ut varje fredag med Studio Svenska Spel Trav och Galopp och varje måndag på Expressen.se eller på Svenska Spel Sport och Casinos YouTube så kommer ett nytt avsnitt varje måndag från Road to Prix d'Amérique hela vintern förbi Prix d'Amérique. Det är Thomas Malmqvist har vi besökt och vi har besökt Idaudetiad och nu ligger väl en spekulation ute om vilka jag tror är hetast inför Prix d'Amérique. Så att det är bara in och kika.
Tack så mycket Isak för att vara med i World Grand Prix-podden som pratar om de största loppen och de största namnen. Vi hörs, hej då!
Get ready for the world's biggest harness race. In 2024, Abi Trabant will stage the world's richest harness race. In a great atmosphere, in a modern arena for racing. 6 million to the winner. It's a unique opportunity. The race is run only every 4 years. In 2024, Abi Trabant